I Faderns, Sonens och den helige Andes namn, mina kära kristtrogna, det var på himmelfärdsdagen den 18 maj 1160 som Sveriges skyddshelgon, den helige Erik, kung Erik, dog som martyr. Den helige Erik mördades av den danske prinsen Magnus Henriksson just när han hade lämnat kyrkan i Östra Aros, det nuvarande Uppsala. Och det har sedan länge har det funnits många legender angående den helige Eriks liv. Man vet ju inte så mycket, historiska källorna är inte så väldigt precisa, men man säger att helige Erik uppväxte i Västra Götaland. Han var väldigt resolut med fastan, alltså säger man, späkte sig trägen i fasta, inte så mycket kött, mycket fisk och så vidare. Och sen dödades han genom att bli halshuggen. Men alla dessa legender om den helige Erik, de stammar från den så kallade Erikslegenden, en berättelse som tidigast har skrivits mer än 100 år efter den helige Eriks död. Och forskarna har alltid varit lite tveksamma angående dess historiska pålitlighet. Men detta ändrades 2016. När man publicerade resultaten av en osteologisk undersökning av Eriks reliker i Uppsala domkyrkan. Och denna undersökning bekräftade faktiskt de flesta legender om den helige Erik, inklusive hans uppväxt i Västra Götaland, hans fastan och fiskkonsumtion. Och inte minst hittade man verkligen på skallen tydliga spår av Eriks våldsamma död, precis som den beskrivs i legenden. Den här forensiska vetenskapen har bekräftat Eriks legendens pålitlighet. Skulle det inte finnas någon anledning att tvivla på den viktigaste detaljen som står också, som berättar också om Eriks död. När Magnus Eriksson och danskarna närmade sig kyrkan där kung Erik höll på att delta i den heliga mässan, då blev Erik varnad. Men då gjorde han något underligt. Istället att omedelbart lämna kyrkan för att organisera sitt försvar eller för att sätta sig i säkerhet, ville han inte avbryta mässan utan vänta tills den heliga mässan var slut. Nu för tiden blir det svårt att förstå detta. Det är en kung i akut livsfara och den enda saken han tänker på är inte att rädda sitt liv, utan det är den heliga mässan i vilken han håller på att delta. Men varför gjorde den helige Erik detta? Ja, därför att den helige Erik hade en stark tro och han var medveten om vad den heliga mässan i själva verket är. Det finns det många som inte vet det. Men heliga mässan är inget annat än Jesu Kristi korsoffer som blir närvarande på altaret. Och helige Erik var också medveten om vilket värde den heliga mässan har och vilken direkta och praktiska verkan den faktiskt gör i själen. Men möjligtvis kom den helige Erik, han hade också hört i mässan och kanske också ihåg just dagens epistel, där den helige Paulus jämför verkan av gamla testamentets offer med verkan av Jesu Kristi blod. Och det skriver den helige Paulus: om ni redan blod av bockar och kyrer och askan från en kviga stängt på de orena helga till yttre renhet, hur mycket mer ska det inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden? Ni kära troende, den helige Paulus säger att Kristi blod renar och helgar oss. Vad som betyder att den renar, katarizo på grekiska, så det betyder den förlåter synd och syndstraff. Och Kristi blod helgar oss. Och därför betyder den förmedlar verkligen nåd framför allt den heliggörande nåden. Att det är genom Kristi blod att vi kommer i nådens tillstånd. Men detta är Kristi blod, inte hur som helst eller var som helst, utan som vi vet och som den helige Erik visste. Detta gör Kristi blod vid ett konkret tillfälle, nämligen när Kristi blod verkligen blir närvarande i den heliga mässan. Ja, och detta betyder att de som med andakt och tro deltar i den heliga mässan, de får nåden att få synderna förlåtna. Och det betyder att mindre synder förlåts direkt i den heliga mässan. Gör en akt av ånger. De förlåts i den heliga mässan. Också dödssynder. Men ni vet ju, för dödssynder måste man bikta sig. Men den heliga mässan kan förmedla nåden att bikta sig. Att man verkligen gör en bra bikt. Och det betyder, om någon är inte i nådens tillstånd, vi antar en dödssynd på samvete, man kan inte ta emot den heliga kommunionen, men man kan gå till den heliga mässan och man kan där ångra sina synder och man kan då få verkligen nåd och kraft att äntligen göra den nödvändiga bikten. Även om man inte är i nådens tillstånd, gå till den heliga mässan med stor tro och mycket förtroende. Det kommer att göra någon verkan på själen. Ja, den heliga mässan har kraft. Alltså Kristi blod i den heliga mässan har kraft att förlåta synder. Men det kan göra ännu mer. Men deltar man i den heliga mässan med ångra, det tas inte bara bort synder, utan även syndsstraff. Alltså syndsstraff är dessa straff, vilka vi egentligen skulle förtjäna för våra synder. Och i den heliga mässan, det kan den tas bort, åtminstone delvis. Och det betyder att de som deltar i den heliga mässan, alltså med tro och ånger, de får syndstraff borttagen. Och det betyder att man slipper mycket straff som man egentligen hade fått, antingen i detta liv eller i själselden. Det är en skillnad. Och för dem, ja, jag talar om själarna i själselden, för de avlidna betyder att när vi firar mässan, vi ber att prästen firar en mässan för någon själ i själselden, att dess lidande blir förmildrat och förkortat. Omedelbart är det fantastiskt med att hjälpa den. Och den helige Thomas av Aquino och konciliet av Trient, de säger att det finns inget verksammare medel för att hjälpa de avlidna i kärselden än just den heliga mässan. Den heliga Erik, han kom aldrig till kärselden, till han dog som martyr och kom direkt till en väldigt hög plats i himlen. Men detta betyder inte att han inte redan innan dess hade varit ett stort helgon. Nu som vi läser i Eriks legenden var hela hans liv präglat av fromhet och helighet. Hela hans liv, inte bara döden. Nu Gud ger ju sina nådegåvorna till vem han vill, när han vill och hur han vill. Men Gud brukar ge sin nåd mer åt dem som visar sig trogna och uthålliga i de gåvorna som de har fått. Och den helige Erik var faktiskt väldigt trogen och konsekvent angående sitt tro, framför allt på den heliga mässan. Och det är faktiskt väldigt sannolikt att det var genom den dagliga heliga mässan som den heliga Erik fick nåden. Inte endast att leva ett fromt liv, att göra ett liv många offer och botgöringar, att göra framsteg i alla möjliga dygder. Det verkar som det var framförallt genom den nåden han fick under de många heliga mässorna han deltog, att han fick den stora nåden att dö som martyr. Nu kära troende, om vi nu skulle ha samma tro på den heliga mässan och på dess konkreta verkan som den heliga Erik. Och faktiskt är det för oss mycket lättare. För vi har många helgon, många teologiska texter. Vi har den helige Thomas av Aquino som vi kan läsa. Vi har koncilsdokumenter, koncil av Trient, koncil av Lyon. Vi har så många helgon som har skrivit. För oss är det faktiskt ännu lättare än då för tiden för den helige Erik. Men om vi skulle ha samma tro på den heliga mässan och dess konkreta verkan som helige Erik, om vi även skulle vara lika trogna och konsekventa, vilken framsteg skulle vi kanske kunna göra i det andliga livet? Och vilken särskild nåd skulle Gud ge oss i vår sista stund? Ifall som helige Andersson.